Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Detta avsnitt av Vi måste prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa Muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kosta Boda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt. Läs mer på pellefriends.se. Det är inte helt lätt att få med Agneta Ljungberg i en podcast. För antingen missar jag tiden eller så blir ljudet för dåligt. Eller så får vi tillbringa de första 40 minuterna av vår tid med att fixa ljudet. Men nu borde du låta bra.
Ja, det hoppas jag faktiskt så vi får det här gjort nu, Emil.
Bra! Vi har spelat in en gång förut men det var för dåligt ljud så det gick inte att publicera. Så då väntade jag typ ett halvår så att jag skulle glömma bort vad vi har pratat om. Så att vi får en ny chans med ett blank slate.
För min del hade du räckt med en vecka.
Ja, jo. Ja. Så här är det. Agneta Ljungberg är inte bara psykolog, utan hon är även min psykolog.
Ja, det kan man väl säga att jag är.
Det är alltså Agneta som gjorde min ADHD-utredning för snart 10 år sedan. Och det är det vi ska prata om.
Det är mer än 10 år sedan, Emil. För det talar jag om för dig förut, för att man sorterar bort journaler så sparade jag din. För jag vet ju att du kommer ju snart att vilja ha en ny kopia igen.
Ja, du ser. Ja, du vet. Och det har jag fått den när jag skulle ta körkort. Men vi ska prata jättemycket ADHD och nu har vi transparent checkat så att alla vet att vi känner varandra och är kompisar sedan tidigare. Mm. Vem som nu ens blir kompis med sin psykolog. Vi var ju faktiskt kompisar innan du vart min psykolog. Ja, men vi ska börja med din story. För den här podcasten är ju egentligen bara en ursäkt för att jag ska få ringa upp folk som jag tycker är frän och prata med dem. Och du är ganska frän.
Ja. Ja, det kan man kanske tycka då. Jag vet inte om jag tycker det. För, alltså, jag vill återknyta till han som jag har glömt vad han hette som var polis och var med i en av dina poddar tidigare. Han på
Viktor Adolfsson.
Ja, just det. För han sa att han var så jävla dålig förlorare och att det blev värre med åren. Mm. Och det ska jag bara säga, att om det är någonting som blir värre med åren så är det att vara en dålig förlorare. För just nu så har jag varit på Masarnas sista match i år och jag är så jävla dålig förlorare så att jag kan sparka sönder saker när jag går därifrån. Jag blir helt vansinnig. Jag kan inte se en bortamatch i Speedway på live. För jag blir så förbannad när de sitter och kör runt efter sina 5 meter med sina flaggor så att jag blir helt vansinnig. Och när vi tittar på det på tv då knäpper jag av när de tar en 5-1.
Mm.
Så jag slipper se det där. Det är jag.
Jag relaterar, till det där. Sen är det ju så att det blir lite olika effekt när du och jag är dålig förlorare. För jag har ett något större våldskapital i och med att du är 1 centimeter längre än en slips.
Ja, just. Och jag tänkte säga, men jag är större i käften än du är, men det tar jag tillbaks.
Det är nog... Det funkar nog i 9 fall av 10 med människor du träffar. Men här tog vi stopp.
Precis. Ja, nej. Nej, men som sagt, jag är psykolog. Jag är apgammal. Jag fyller snart 66. Jag har en massa barn. Det vill säga 4 barn. 2 bonusbarn. Jag tror att det är 11 eller 12 barn. 12 barnbarn. 1 barnbarnsbarn. 2 hundar. Den ena och den andra.
Barnbarnsbarn vid 66 är ändå rätt snabbt marscherat.
Ja, men hon är 1 år så att det var redan vid 64.
Mm.
Ja, nej, men sen jobbar jag många år i psykiatrin på Säters sjukhus. Reta upp mig på Dagmarreformen som är på att flytta runt folk på olika ställen.
Berätta om Dagmarreformen.
Ja, Dagmarreformen, det var den här där i slutet på i början på 90-talet när man kastade ut folk från sluten psykiatrisk vård och man skulle få vård i sina hemkommuner och man skulle stänga alla stora psykiatriska kliniker och göra som man har gjort i USA. Och det blev inget bra. Framförallt så blev det inte bra för patienterna. För att det var många av dem som inte klarade flytten hem. De hade varit där sedan 1912, 14, 20 och sen plötsligt skulle de hem till en kommun de aldrig hade bott i och blev isolerade och dog av tristess förmodligen. Och så blev det inte bra för personalen. För varje dag när man kom till jobbet så var det nog alltid någon som sa: hur många år har du då? Vem ska gå först tror du? Och det var ett sånt irritationsmoment så att jag sa upp mig helt enkelt och flyttade. Och fortsatte att jobba på psykiatrin på Danderyds sjukhus på ett litet ställe som heter Rånäs slott.
Det lät jävligt danderydskt.
Ja, det är danderydskt. Men det ligger ju långt upp i, alltså ligger långt norr om Rimbo. Mellan Rimbo och Knutby någonstans ute i skogen där liksom. Men det hör ju till Stockholms län så att det hörde till Danderyds sjukhus. Men jag var helt enkelt trött på psykiatrin så jag sa upp mig helt och hållet. Och sen men
den här Dagmarreformen, jag vill stanna kvar på den. Ja. Alltså det, jag har ju lärt mig med åren, och det var kanske förra året om jag ska vara helt ärlig, att de flesta människor vill ju att andra människor ska ha det bra. Så det måste ha funnits någon slags god bevekelsegrund för att genomföra det här.
Ja, nummer ett var ju naturligtvis pengar.
Aha, okej, okay, då tar jag tillbaka det jag sa.
Ja, men så är det ju alltid. Men nummer två det är ju att jo, men alltså det är ju inte bra för folk att bo år ut och år in på en institution. Om man inte behöver det, utan man får hitta andra vägar då. Men man hittar inga andra vägar utan man sparkar ut dem först och tänkte att vi löser problemet sen. Och det var ju ganska självlösande då i och med att många dog. Så blev det ju billigare för alla. Nu är jag lite cynisk, men lite grann så var men det faktiskt.
Alltså, ju mer man lär sig om hur staten fungerar, desto mer cynisk blir man.
Ja, men det var ju faktiskt
tyvärr.
Så. Det fanns ju många, framförallt gamla tanter som jag hade kontakt med. För man jobbar ju, alltså på den tiden så var det fortfarande så att man jobbar ju mer, fler kvinnor på kvinnliga avdelningar och fler män på manliga avdelningar. Så det var mest gamla tanter som jag hade kontakt med då. De satt där och de kände all personal och visste deras barn hette och barnbarn och de stickade och virkade och sydde och skickade små presenter hem och bla bla. Sen skulle de bara ut. Pan, hej då. Nu får du flytta hem till Vansbro. Ja, men jag har aldrig varit i Vansbro. Nej, men du hör ju till där. Ja, så var det med det. Eller nu, ja, nu är det Mora för dig. Hej då. Bye bye.
Ja, det är ju ett straff.
Ja, det är ju alltså, så. Och de var ju som sagt gamla. De var ju mycket äldre än vad jag är nu liksom.
Och de hade då bott där halva sitt liv.
Många hade ju bott där. Halva, många hade bott där 40 år. 50 kanske.
Alltså när jag hör sånt här så du kan ju tänka dig hur mycket det kokar i mig. Varför sitter ingen i fängelse för det här?
Ja, men jag har ju, mig har ju kokat i sin 80-talet så att jag... Nej, men alltså världen är sned. Så är det. Psykiatrin är sned. Sjukvården är sned. Mm. Men psykiatrin är nog den som är snedast för att där sparkar man på folk som redan ligger ner och har svårt att få någon hjälp redan ifrån början för att man mår så dåligt så man vet inte vad man ska be om hjälp och så blir man rundskickad. Jag har ett annat exempel som är bara det är mindre än ett år sedan. Det var en förhållandevis ung man i 40-årsåldern som var lite predeliriös. Du vet stadiet innan man får ett delirium så han och det är ju ett dödligt tillstånd, men han...
Jag vet inte vad det är, jag har bara hört
jo, det är när fel. Har, det är när man har missbrukat länge och så slutar eller fortsätter. Och så, alltså man får, det går på, spriten går på hjärnan helt enkelt. Man får hallucinationer och andra saker. Och han var i det stadiet att han kunde vakna liksom och se grodor med människohuvud på golvet. Så att, och det här var ju coronatider. Jag hjälpte till att få tag i en ambulans, få han inlagd på sjukhus eller få ambulansen, de kom ju som rymdmän vet du, instormande och börja på att undersöka. Jo men då hade han ju lite ont
vilket
i magen.
Vilket kanske inte hjälpte i hans stadium då att det kom rymdmän in genom dörren.
Nej, ja, nej men han var ju inte fullt deliriös utan det var ju bara periodvis liksom som man såg det där och jag sa att det där är farligt, han måste till sjukhus. Så då kom de in och så visade det sig att Johan hade ont i magen då och han hade ju levt på sprit och öl de senaste 3 veckorna och det är klart man får ont i magen av det. Så då blev han skickad inte till psykakuten utan till vanliga akuten. med de här rymdpersonerna. Och där undersökte man honom och kom fram till att naja, men det här magonda, det beror nog på att du har druckit sprit. Då skrev de ut han och så sa de, ja, du kan ju gå till psykakuten om du vill, den ligger där borta. Nu var ju det här en snäll och lydig man, så han gick ut till psykakuten och knackade på och blev så småningom insläppt. Men jag menar, han kunde ju ha dött.
Ja, eller han kunde ha fått en psykos och gett sig ut på byn och slagit ihjäl någon annan också.
Ja, men eller hur? Det är ju alternativ. Men han kunde ju faktiskt ha dött av sin akut pågående deliriösa tillstånd. Och då, nej, du får... Ja.
Varför är det så här då?
Jag vet faktiskt inte varför det är så här. Jag vet inte varför det är så här. Det övergår mitt förstånd.
Ja, alltså... Det kanske är tråkigt för er som lyssnar på den här podden hela tiden, men jag landar ju oftast i att det är för många mellanchefer som inte har någonting att göra. Som kostar pengar och är i vägen.
Ja.
Det blir så inom i princip all offentlig verksamhet som bara växer och växer.
Ja, och vi har ju ett landstings... Nej, nu heter det ju inte landsting, nu heter det region. Vi har ju ett mellanled i Sverige som heter region, som egentligen inte gör någonting mer än kostar pengar.
Det kunde helt enkelt ligga på staten. Det är ju statens mellanchefer, regionerna.
Ja, men eller hur? Det kunde ju helt och hållet ligga på statlig verksamhet och så kunde de ta bort det här att regionerna ska hålla på och härja och bestämma själva. För som det är nu också så kan man ju, surfa runt i Sverige. Om man vet hur man gör, vilket jag vet, så kan man faktiskt surfa runt. Inte med hjälp av vårdgarantin utan med det som heter valfrihet i vården. Vårdgarantin, den innebär att du måste vänta minst 90 dagar.
Ja, att du får vänta max 90 dagar.
Ja, max 90
dagar. Ja, vilket oftast blir 90 dagar.
Du får minst 89 dagar. Sen får du kanske träffa en sköterska. Då har de tagit emot dig. Ja, sen får du vänta 90 dagar till på en doktor. Och sen kan du få vänta ytterligare på din behandling. Och undersökningar och så vidare. Mm. Men, och det är vårdgarantin. Och då hjälper det inte vart man vänder sig liksom, så gäller samma sak. Men om man använder sig av det som heter det fria vårdvalet, vilket i princip betyder att du får betala dina resor själv. Vilket man väl ändå får, jag vet inte. Jag har inte fått en, hört talas om någon som har fått en sjukresa betald mer än de här bussarna som går. Då gäller inga väntetider, för du har rätt i Sverige och välja vårdgivare. Du får fritt välja vilken vårdgivare du vill och ta dem bara emot dig så får du komma samma dag om så här. Det enda kravet där det är att det är ett landstingsavtal hos dem som tar emot dig. Och det behöver inte vara det landstingen du bor i utan det kan vara vilken region. Det kan vara vilken region som helst som har ett avtal med dem så får du komma dit.
Jag både gillar och inte gillar det. Som du säger så går det ju säkert att utnyttja för den som vet hur man gör. Men samtidigt, jag tror ju att regionerna och den svenska sjukvården lider av en alldeles för liten konkurrensutsättning. De har inga som helst incitament att vara effektiva.
Nej, men det blir ju konkurrens eftersom det man kan vända sig till är oftast privata företag.
Ja.
Som har ett avtal någonstans. Och sen tycker jag ju att det är horribelt att det ska behöva vara så. Men så säger de, ja det är så dyrt med privatvård och bla bla bla. Det kostar så mycket i helsike heller. Är man en privat vårdgivare som har ett avtal med landstinget så betalar landstinget. Ja, jag fortsätter säga landstinget. Ja, så betalar landstinget bara för det de får. De betalar inga sjukdagar, de betalar inga... vård av barndagar, de betalar inga semestrar, de betalar inga kurser, de betalar inga möten. Alltså, de beställer en neuropsykiatrisk utredning, punkt, till ett fast pris och så får de det. Punkt, slut. Spelar ingen roll liksom, det är det de får.
Jag gillar ju det och jag vet att du och jag har ju bråkat om de här privata vårdapparna, Kry och så. Men jag tror ju att det här är liksom förstadiet som gör att landstingen får lov att kliva in på andra sidan millennieskiftet. För de är ju inte där än. Jag tänker så här, alltså, vi hade ju inte haft Netflix idag om vi inte hade haft Pirate Bay först. Vi hade inte haft Spotify om vi inte haft Napster. Någon måste in och konkurrensutsätta och trycktesta systemen.
Men någonstans... Oj.
Nej, kör du.
Ja, men någonstans så har ju alltihopa spårat ur också. När man ser de här reklamen för de här apparna på tvn till exempel. Mm. Det är någon som ringer upp angående sin sjuka pappa eller sitt sjuka barn. Eller så säger de, ja men jag tycker du ser trött och sliten ut också. Kaching, där kasserar de in 150 spänn till efter att hon patient också. Och folk ringer ju dit för, alltså, de mest horribla saker. Åh, mitt barn har feber. Ja, barn har feber. Så är det.
Mm. Jo, men vad jag menar är att jag tror ju nästan inte på statlig verksamhet längre. Jag kan tro på viss statlig kontroll. Alltså det är samma sak, vård, skola, omsorg. Alltså staten är så fruktansvärt dålig på att bedriva verksamhet, i synnerhet företagsverksamhet. Mm. Så jag tror mer på privata vårdgivare enligt en fastsatt taxa med, och att IVO växlar upp och också får på sig liksom stålhätteskorna och vågar göra saker och ting.
IVO är ett fjant.
Ja, jag vet det. Men jag menar, alltså jag vill ha IVO på anabola.
Ja,
precis. Jag vill digitalisera allt.
Ja, ja. Men alltså det som stör mig mest med det här, det är att de har enorma krav när de gör upphandlingar på statlig nivå. Enorma krav, det ska vara si och det ska vara så, och det ska vara handikappingångar, heter det inte, det heter dörrar för funktionsnedsatta eller vad fan det heter.
Alltså det där är också som du pratar om, landsting, regioner, alltså man byter namn på saker och ting att ändra saker och ting.
Ja. Jo, men det ska finnas det, och det ska vara en doktor, och det ska vara ditt, och det ska vara datt, och det ska vara bla bla, så följer man inte upp det.
Nej.
Och så ställer man så höga meningslösa krav. För jag menar, för att ställa en diagnos på någon som har ADHD eller som har ditt eller som har datt, så behöver man inte allt det här som de har som krav. För det kan man göra ändå liksom, för de ställs ju, ja, som du vet då, i första hand på anamnes, som är bakgrundsinformation. Hur har det varit? Hur är det nu? Och så vidare. Och på vilket sätt hindrar det här dig i vardagen? Så gör man lite uppmärksamhets- och koncentrationstester för att se. Och de kan vem som helst fejka, det ska jag säga. Man kan inte fejka att man är bättre än man är, man kan fejka att man är sämre än man är. Så att,
men jag tänker, innan vi går in på testerna där, just det här du säger om att man måste ha en handikappingång. Ja. Låt det bli en konkurrensfördel då. Alltså, om någon ringer upp Agneta Ljungberg, hej, vi ska behöva en neuropsykiatrisk utredning på den här killen. Mm. Han sitter i rullstol. Ja, ah, nej men sorry, vi är på tredje våningen, det är ingen is. Då får någon annan ta de pengarna.
Ja,
och då får du alltså, det, för mig är det här så jävla självklart. Jag förstår inte varför man inte, eller så är, jo, jag har mina misstankar. Det ska se så jävla bra ut, men man struntar i hur den egentliga funktionen är.
Mm. Och man har också som krav då att det ska finnas en läkare. Det ska finnas en arbetsterapeut, det ska i vissa fall finnas en fysioterapeut, sjukgymnast, bla 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 bla. Som i och för sig också är väldigt bra, men som är fullständigt onödiga för att ställa en diagnos. De kan man däremot ha för att göra en funktionsbedömning när diagnosen är ställd. Vilket skulle kunna frigöra läkaren för behandling. Sjukgymnast, arbetsterapeut för att följa upp och se hur det fungerar hemma och i skola och så vidare. Istället för att de ska sitta på ett kontor och göra de här grejerna och allting ska ta en himla lång tid. Och när man väl har fått sin utredning så finns det ingen vård efteråt.
Nej,
för då dyker nästa problem upp. Och det, sånt skulle man faktiskt kunna kvalitetssäkra på ett helt annat sätt än att hålla på och ställa en massa fåniga krav och pinka in revir i upphandlingar. Att alla ska ha sin del av kakan.
Nej, men och sen är det ju så att om du då gör en utredning på någon som du bedömer att här behöver vi ha en fysioterapeut, då plockar du in en sån.
Naturligtvis.
Som har ett eget företag och ett eget kontor med många handikappingångar som helst.
Ja, visst gör man det.
Alltså hur kan folk inte fatta det här, Agneta? Är det för att du och jag är så jävla smarta? Är det det?
Jag tror att vi är smartast i världen, du och jag.
Ja, det vet du fan. Nej, men det här måste ju grunda sig i någon slags ideologisk bas.
Ja, nej, men och det här gäller ju inte bara psykiatrin. Jag ska
nej,
inte
det gäller det allt.
Men psykiatrin är för bedrövlig. Men jag menar också vanlig somatisk, alltså kroppslig vård. När man skickar ett brev till någon som är 92 år och har starrat, ja, vi har 3 års väntetid, det är ju ett hån.
Jag säger så här, att den svenska vården är i världsklass. De svenska vårdköerna är katastrof. När du väl kommer fram och när du väl kommer in, då är det, alltså det är så fruktansvärt bra. När du väl kommer in. Men folk dör ju i kön.
Mm.
Mm. Och det är nog det jag har ändrat mig mest ideologiskt de senaste 20 åren. Mm. Det är det här att man att folk som har råd kan gå till privata vårdgivare och få betala för det.
Mm.
För då säger folk att det blir orättvist. Men det som de facto händer, om vi har en kö på 100 pers till den allmänna skattefinansierade vården, och så är det 4 stycken som har råd att köpa det här någon annanstans, då försvinner ju de ur kön.
Ja.
Så de får det snabbare, ja. Men även den som inte har råd hamnar ju 4 platser längre fram då. Jag ser inte problemet.
Nej, inte jag heller. Men jag skulle säga, jag går tillbaka till det där med psykiatrin innan vi går vidare, att det här med utredningar och uppföljning och utvärdering av det man faktiskt köper in, det finns ju absolut inte. För att det är också så att väldigt ofta, så av någon anledning, så är föräldrar väldigt drivna. De vill ha en diagnos på sina barn. De kan vända sig till 2, 3, 4 stycken olika vårdgivare och begära ny utredning och ny utredning, och de har inte fattat och problemen har blivit mycket större och mycket större. Och ibland kanske de har det. Men många gånger så tror jag att det handlar om ren, jag vet inte, jag ska inte säga slöhet, men att man väljer en enkel väg. Det måste vara något fel på den här ungen som inte jag kan hantera. Och så får man till slut en diagnos som är helt horribelt. Att det inte finns en kvalitetssäkring hela vägen. Liksom. Att när man, om man nu har varit i 2 stycken och de har sagt nej, och man kommer till en tredje och ändå får en diagnos, då borde det någonstans ringa och klockan och säga, hallå, vad är det som har hänt här? Är det 2 stycken som är helt inkompetenta, eller har den tredje, orkar den tredje bara inte stå emot?
Nej, för det där blir ju ett incitament för att dela ut diagnoser då, om man vet att här någonstans...
Beställningsdiagnoser kallar de det för.
Ja, och det är ju inte bra. Även om så här, råden, medicinen, copingmekanismerna funkar ju för alla stökiga ungar, även om de inte har ADHD.
Ja,
så
man kan ju
fortfarande följa råden. Men risken som jag ser det är att man börjar medicinera bort personligheter.
Mm. De anmälningar man får på sig som psykolog när man gör utredningar, de består till 98% av personer som är missnöjda men inte har fått en diagnos. Och de kan dessutom bli väldigt påträngande och ihärdiga. Så att jag förstår ju också att folk ger sig liksom, när det står någon och skriker, jag ska fan anmäla dig till IVO.
Ja.
Så det är också ett sånt tidskrävande jobb.
Jag känner ju dig. Har du blivit hot? Har någon skrikit så på dig? Och hur gick det i så fall?
Ja. Jag har blivit anmäld en enda gång. Och det var år 2000 tror jag. I Norge. Det var en helt annan historia. Det var... Ja, jag fick lägga mig flat. Jag hade varit dum. Jag hade varit för brysk.
Ja.
Jag hade kallat en spade för en spade, och det gör man inte i alla lägen. I alla fall inte i Norge. Så att jag bara la mig flat och bad om ursäkt. Det var liksom inget mer med det. Det var det handlade om. Inget fel, utan bara att jag hade sagt att...
Precis, du hade varit...
Så det kan jag väl för fan inte göra, sa jag. Och det fick man inte säga. Nej.
Alltså grejen att den som anmäler en sån sak är ju den personen som måste höra det där fler gånger. Att skärpa dig.
Det är det som har blivit så populärt nu och blivit kränkt.
Mm. Vet du, jag har lanserat ett nytt ord häromdagen som jag tror att du kommer kunna sälja dig till.
Mm-hmm.
Jag har blivit transfobisk.
Ja, det var ett fint ord.
Mm. Jag är jättenöjd.
Ja, ta patent på det.
Nej, men så här... 42 någonting, Emil Nilsén. Jag orkar inte med trams längre.
Nej.
Och jag kan inte låta bli att adressera det här. Och nu får ju du egenskap av vän och psykolog kanske stoppa mig. Men jag tänker börja skriva igen. Jag tänker ta in gäster i podden som kanske är kontroversiella. Jag tänker bara så här, berätta hur jag ser på saker och ting. Och så får folk försöka och cancella mig.
Ja, men man kan väl slå av om man inte orkar. Alltså jag kan
sluta
också
lyssna på min podd, blocka mig på Twitter så slipper du mig.
Ja, jag kan också dra en historia nu. Jag gick ur en Facebookgrupp som jag varit med i sedan den startade. Jag tror till och med var jag som startade den förresten. För 10 år sedan eller någonting sånt där. På grund av trams. För det var det ju, jag tror det var 600 personer med nu, eller skitsamma. Det var någon som skrev för ett par veckor sedan som la upp någon sån här spellista. Det här är musiken jag lyssnar på. Och då var det någon som skrev, men hur fan kan du lyssna på Per Gessle? Och det tog hus i helvete.
Det är i och för sig en relevant fråga.
Jag tyckte också att den var relevant, för jag la ju upp ett stort askarv. Jag tänkte skriva, det är väl ingenting, tänk att lyssna på Håkan Hellström, men jag gjorde aldrig det. Ja. Och det tog hus i helsike. Och människan var så kränkt och la upp ett långt inlägg att hon tänkte inte vara med i någon grupp där andra människor fick kränka henne på det viset, bla bla bla. Och så började det. Och det var kärlekskramar hit och det var stöd. Tankar dit och puss och kram och bla 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 bla. Och det är väl schysst. Men hon har, för det första hade hon ju redan gått ur gruppen. För det andra så var han som hade skrivit det om Per Gessle så schysst. Så han skrev till henne personligen och bad om ursäkt. Det var inte meningen att kränka dig. Alltså jag skämtade om Per Gessle. Hon godtog inte ursäkten. Och då härsknar jag till. Nej, då la han upp. Det i sin tur i gruppen sa, men nu har jag bett om ursäkt och hon godtog inte det, men jag ber alla andra om ursäkt om jag har kränkt någon. Och då var det någon av killarna, jag tror han heter Robin, som skrev att ja, men hon hade ju i alla fall blivit kränkt av någonting annat, så skit i det och gå vidare. Och då höll jag med och sa helt rätt, alltså klarar man inte av att vara med i en grupp, då ska man ju för sitt eget bästa fundera på om man inte ska kliva ur. Och det har hon ju gjort nu liksom. Så det är väl helt lugnt. För sin egen hälsas skull ska man ju inte vara med någonstans där man blir så kränkt av att någon skämtar om Per Gessle. Och då brakar det loss. Och då härsknar jag till. Så då säger jag att nej, nu får det fan nog. Nu går jag ur det här. För att rent yrkesmässigt så är det också så här att en människa som är så lättkränkt och så emotionellt instabil. Om man nu, jag vet ju inte ens vem det var som skrev det. För hon hade ju hunnit gått ur innan jag han fattade det liksom vem det var och bla 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 bla. Och inläggen var borttagna och alltihop. Jag vet inte vem hon var, jag vet inte om hon är frisk, jag vet inte om det var en tillfällig dipp eller vad som helst. Men rent generellt så kan man tänka sig att man har en emotionell instabilitet och kanske också går att få behandling för det. Om man till exempel har en ADHD som barn så är det ganska vanligt att man får en emotionell instabilitet som vuxen. Och i behandlingen där så ingår det bland annat att lära sig att tackla sådana saker. Du, men alltså, om någon säger något dumt till dig, om en ryck på axlarna och går vidare. Och då är det faktiskt kontraindicerat att en grupp på 600 personer ska stötta det beteendet. Och säga, åh stackars dig, vad det är synd om dig. För det förstärker bara och gör det mycket sämre. Och det skrev jag ganska tydligt. Och så erbjöd jag mig att hålla en föreläsning om någon var intresserad. Det var de inte.
Nej, men du har ju helt rätt. Alltså, ja. man pratar om att man ska utvidga sin komfortzon, alltså ja. Kanske inte mitt favorituttryck, men alltså komfortzonen är ju som vilken, den är som en muskel. Ja. Den måste ju tränas med lagom mycket motstånd för att växa.
Ja.
Och jag som inte har någon komfortzon, eller i varje fall inte hade när jag var liten, utan sprang rakt in i vad som helst hela tiden, och med liten menar jag 25 år och 100 kilo. Har en ganska stor, alltså så här, jag är svårkränkt. Alltså så. Så här, förutom ungarna och frun och Leksands IF så blir det svårt att få igång mig just nu. Alltså så här, och framförallt inte Leksands IF heller, om jag ska vara helt ärlig. Om någon har problem med att jag inte tycker om hockey, då, alltså det blir ju, det är deras jävla problem.
Ja.
Men att hamna där någonstans, det kräver ju att man har gått på ett par smällar.
Ja, men eller hur?
Och det är väl det livet handlar om.
Och du skulle väl också tåla om någon skrev till dig, hur fan kan du lyssna på Håkan Hellström?
Ja.
Man kan ju bara ta bort det, man kan skita i att läsa det, man kan skriva, ja, men nu tycker jag han är bra. Ja. Och sen är det färdigt med det liksom.
Du vet, jag har slutat ta bort folk på Facebook, även fast jag tycker att de är idioter. Alltså det finns en del som man märker där som är liksom rent, alltså såhär, missunnsamma jävlar.
Ja.
Men istället för, om jag blockar dem,
då
får inte de se hur bra jag har det. Nej, och det måste vara det värsta som finns för dem.
Jag blockade upp en bild jag snodde igår där det stod, det finns alltid någonting att vara otacksam över.
Du, till och med en sån gammal person, kanske inte gammal i din värld, men en forntida person i min värld, revykungen Karl Gerhard, sa någon gång på typ 20-talet att man kan fan inte dra ett skämt om en nål utan att någon enögd blir kränkt.
Ja, precis.
Snacka om att vara före sin tid.
Ja, han var ju det.
Det där leder in på ja, men så här, kan man skämta om allt? Ja, det kan man. Alla skämt är inte roligt, men man kan skämta om allt. Alltså verkligen, verkligen allt.
Ja,
och blir någon kränkt så får de väl sluta lyssna på den komikern.
Jag lyssnar ju på Heavy och Hjälm också, ja.
Ja, det vet jag inte ens vad det är. Men det,
Heavy, det är, ja, men du, Heavy, du vet inte. Ja. Och de har ju någon podd. Och då, förra veckan tror jag det var, hade de någon jävla långt inlägg om nekrofili som...
Ja.
Ja, och det är ju egentligen inte kul, men det är ju kul. Och så före det så hade de skämt om pedofiler. De hade löst problemet med pedofiler. De flyttar alla till Vänersborg. Och okay. Sen flyttar de bara dit pensionärer också. Så kan de gå där, de jävlarna.
Ja. Och det är ju ett skämt.
Ja visst, alla fattar väl att det är ett skämt, tänker
nej,
jag då.
Nej, inte alla.
Nej.
Men Henrik Schyffert säger det där i sin 90-talet, ett försvarstal som faktiskt är en helt briljant föreställning. Att det är, hans teori är att det är mänsklighetens sätt att hantera saker som är svåra för att hantera.
Absolut.
Är att skämta om dem och skratta åt dem. Att ja, nej men det finns hemska saker här i världen. Men det är alltså vårt sätt att orka med det kanske är att försöka skratta åt skiten.
Ja.
Och det är när folk inte längre klarar av att skratta åt skiten som skiten blir farlig. Troll
ja,
dör i solljus. Alltså ja. Man ska skicka lampor på det och bara... Ja. Nej men, så här, ja, men du vet något så här gammalt skämt om det. Så här, oj, där satt hon sig rätt i gurklandet och fick den rätt upp i röven.
Ja. Ja.
Och då skrattar man. Ja, det var ju roligt om det hade hänt. Och sen är det någon jävel som bara så här, vad säger du? Ja. Fick hon en gurka upp i stjärten? Hur gick det?
Ja.
Åh.
Är det fiskar som kissar i mitt vatten? Ja.
Ja, det blir ju ofta stickspår när jag pratar med dig, men det tycker jag är bra.
Ja.
Någonting jag ser verkligen fram emot, vi kan ta två ytterligare stickspår innan vi kommer in på ADHD-avdelningen. Det blir ju lätt så här när två stycken som förmodligen, ja, jag har ju fått fortkörningsböter på spektrumet och du är inte långt bakom.
Nej.
Nej.
Men jag har så här, också fått fortkörningsböter.
Ja, jag vet. Det finns två tv-serier, en som pågår nu och en som kommer, som jag tycker att folk ska titta. Dels har du den här när Belinda Olsson ifrågasätter sina egna genusteorier på SVT, som faktiskt är lite spännande. Jag håller ju inte med om allt, men det är alltid roligt att se när teoretiker möter forskare och forskare säger åt teoretiker att nej, eller ideologer möter forskare. Forskarna säger så här, så här får du tycka, men det här är vad som egentligen finns. För det är ju uppbyggt det här med att det finns ingen skillnad på killar och tjejer. Vilket vi kommer komma till när vi pratar ADHD. Och mitt svar är alltid då så här, aha, har du träffat killar och tjejer någon gång? Det är liksom så här, ja, det är tydlig skillnad från, jag tror att det är 6 dagar va, som testiklarna börjar bildas på fostret.
Ja, från början är ju alla tjejer.
Ja, men efter 6 dagar så blir det något fel på hälften.
Mm.
Och så får de... testosteron.
Det ramlar bort en del där.
Ja. Och sen har du John Cleese ska på BBC köra en serie nu under vintern som heter Cancel Me, där John Cleese ska försöka tvinga BBC att inte sända hela serien för att han ska bli...
Det kan väl inte vara något svårt i England?
Du, BBC är helt fantastiska jämfört med våra public service på vilken bredd de har. Det är inga problem med Auschwitz-skämt i deras motsvarighet i parlamentet. Tänk om vi skulle köra det här.
Ja, det sänds.
Nu får jag sätta en disclaimer att nu ska jag dra ett väldigt grovt skämt. Så om ni vill får ni hoppa över de närmaste 30 sekunderna. Men ett av skämten som dras i det här, det heter ju Mock the Week, heter deras parlamentet.
Ja.
Det är när Jimmy Carr säger, nu ska jag dra det grövsta skämtet jag har. Och så säger han, Jocke, måste du onanera i duschen? Du sabbar hela Auschwitz-resan. Det är grovt.
Ja.
Det är Englands public service. Så ja. John Cleese kommer få ta ut svängarna. Och han är ju liksom en nationalidol. Jag vet inte om vi har någon motsvarighet. Det skulle vara Gösta Ekman, förstår du? Alltså det är på den nivån.
Ja.
I Sverige. Så,
ja, eller Robert Gustafsson kanske.
Ja, men du, att han inte har blivit cancelled, det är faktiskt ett unikum. För det finns en sketch när han kör blackface och driver med invandrare som finns på YouTube. Och jaha, vem som helst annars svensk komiker som hade gjort den hade åkt ut på arslet. Så jag bara väntar på att det kommer. Kom ihåg vad ni sökte. För, ni kan söka på Robert Gustafsson och Spårvagn. Då ska ni få höra att det är... jag vet inte riktigt, Robban. Jag har inga problem med det. Men det finns nog ganska många som, om det hade varit, säg, Aron Flam eller någon annan komiker med lite, som kanske inte är public service gunstling, hade gjort det, hade rykt på minuten.
Ja.
Robert Gustafsson, Mustafa, Spårvagn. Lyssna på den. Men det är inte därför du är här.
Nej.
Vi ska prata ADHD.
Ja.
Och kanske min ADHD.
Ja, det kan vi göra om du vill.
Jag är hyfsad kompis med den. Definiera ADHD.
Nej, det går inte så enkelt. Men det, man kan säga så här, att det är vissa kriterier som ska uppfyllas för att man ska få en ADHD-diagnos. Man ska ha svårt med koncentration och uppmärksamhet, och man ska också ha en rastlöshet. Och så ska det på något vis ställa till det för en i vardagen. Så. Sen finns det en massa olika små kriterier under det där som man ska. Men kort sett så är det så. Man ska ha svårt med koncentration och uppmärksamhet.
Och det ska vara ett hinder för en.
Och eller hyperaktivitet, rastlöshet. För att man kan ha, dels kan man ha en ADHD som betyder, det är en uppmärksamhet och koncentrationsstörning med hyperaktivitet. Och så kan man ha något som heter ADD som är bara uppmärksamhet och koncentrationsstörning, och då har man inte H1 som är hyperaktivitet, utan då är man lite mer än det som sitter i ett hörn och drömmer sig bort liksom. Och sen kan man faktiskt också bara ha hyperaktivitetsdelen där man klarar av att hålla koncentration och uppmärksamhet, men bara är så fruktansvärt hyperaktiv så att man inte kan stå still. Men alltihopa faller in under samma.
Alltså det är lite hönan och ägget grejen där. Kan hyperaktiviteten vara både ett symptom och en mekanism för att hantera det? Alltså springa benen, alltså skicka ungarna på jumpa.
Så kan det vara. Ja, men det man skickar barn för att göra sig av med sin rastlöshet, det blir ju inte hyperaktivitet på samma sätt. Utan, men man kan använda det här med motorisk... vad heter det då? Att man använder sin motorik.
Att man tröttar ut dem lite, tänker jag.
För att trötta ut sig. Och det är ju inte hyperaktivitet, utan det är ju, som du säger, det är en hanteringsmekanism. Det har ju också ett exempel, ett ganska tydligt nytt exempel på en liten 6-årig pojke som går i förskolan, som pratar så in i helsike. Så han får dig, mig och min yngsta son att framstå som stumma. Han pratar både på inblås och utblås. Han andas inte, han bara pratar. När han ska stå still så tror han att det betyder att fötterna är på samma ställe. Men resten av kroppen, den går fram och tillbaka som en rågåker. En storm. Han ligger ner, han framåt, bakåt, åt sidorna, armarna viftar och så vidare. Men fötterna står still, så han fattar ingenting när man säger, men nu ska du stå still. Ja, men jag står ju still. Vad ska jag säga om det då? Hyperaktivitet att hantera. Jo, för att där föräldrarna har lärt sig att hantera det. Han bränner ju naturligtvis mycket energi. Så han behöver ju käka lite extra. Det känner du till liksom. När man blir hungrig så blir allting mycket sämre. Och när man inte får röra sig så blir allting mycket sämre.
Folk så har en tendens att vara dumma i huvudet och djävuls när jag inte har ätit.
Vet. Så att på eftermiddagen då på förskolan när det är dags för mellis, då har han liksom bränt all sin energi. Så att då är han så hyper uppe i varv, så att då kan han inte sitta still. Så hans föräldrar har lärt sig hemma att ja, men när det är så där, då skickar de ut honom, då cyklar han lite på gården, han hoppar och han springer och han sparkar lite på sin boll, och så kommer han in och så sätter han sig och äter. Och nu har de sagt det på förskolan, ja, men det, om han kan gå 5 minuter före så kan han gå ut för en assistent, så kan han gå ut med sin assistent och bara springa runt huset. Nej, det kan han inte göra, man kan inte särbehandla så. Han får sitta vid ett eget bord och äta. De andra vill inte sitta med han. Du vet, jag blir vansinnig,
ja. Ja, jag blir, nu blir jag så arg så jag gråter.
Prata stigmatisering. Jag ska på möte på tisdag morgon klockan 9. Jag vet inte hur jag ska hantera det.
Får jag följa med?
Jag kommer att gå i taket. Ja, du får följa med om du vill. Alltså, det är helt... Prata om att stigmatisera barn. Mm. Nej, de andra vill inte att han ska sitta med dem, så han får sitta vid ett eget bord.
Nej, men också så här, vi i vår familj har hittat en lösning på det här problemet som ställer till det för vår grabb i förskolan.
Mm.
Och då säger förskolan att nej, den lösningen tänker inte vi använda oss av.
Nej, han måste anpassa sig till de andra.
Hade man hanterat en kille i rullstol på samma sätt, bara, nej men han ska inte ha någon rullstol.
Mm, nej, han får gå upp för trapporna som de andra.
Mm.
Mm.
Nej, det där var bland det dummaste jag har hört.
Ja, nej, men det var det mycket man, det ungen. Han har knuffat sin assistent och sparkat henne så hon har skadat korsbenet i knä. Och
ja.
Då säger chefen på förskolan att ja, nej, men vi säger inte det till föräldrarna. Det är bättre att vi bara berättar trevliga saker för dem. Så det tog ett halvår innan de fick reda på det. Så att, vilket i och för sig, de har mörkat allting, liksom alla svårigheter som har varit i förskolan. Vilket betyder nu då att hans ADHD-utredning också är försenad.
Mm.
Men han behöver ingen utredning, jag har sagt, för jag ser att han har det. Jag ser det. Det räcker att jag ser han liksom.
Men han kommer behöva pappret.
Ja.
Men jag tänker så här, åter till hyperaktiviteten där. Är det ett kriterium att den ska vara okontrollerad?
Nej.
För jag tänker, är det kriterium att den måste vara fysisk?
Nej, det finns en inre rastlöshet också. Du vet det här med tankar som far och kryper i kroppen.
Jo,
myror och du vet alltihopa. Så att, nej, men den behöver ju inte synas. Men man kan ju ha den där hyperaktiviteten ändå. Som ställer till det för en. Och så många klarar inte av att hantera den utan tror att man har fått ångest. Och så är det egentligen hyperaktivitet. Så de ligger ju ganska nära varandra. Men man kan, ja.
Jag upplever att när jag lyckas fokusera någon gång.
Mm.
Alltså då blir jag ju istället manisk och sitter, jag menar så här, om jag sitter och skriver på en föreläsning eller någonting och så hamnar jag i ett flow.
Mm.
Då försvinner ju, hörseln går ner, tidsuppfattningen är borta, jag är bara där och då och jag mår så fruktansvärt bra när det händer.
Mm. Och det är ju också ganska vanligt när man har ADHD eller någon form av NPF. Alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, att man kan hyperfokusera om man blir intresserad. Alltså då, och då säger de i skolan också, men han kan ju fokusera, vi har sett att han kan det. Ja, men eller hur? Men det handlar ju inte om att göra det någon gång ibland, utan det handlar ju om att klara av att upprätthålla det över tid så att det inte ställer till det för en.
Ja, och i arbetslivet likväl som i skolan, alltså när jag har haft några sådana riktigt bra dagar.
Mm.
Så har jag nästan fått mörka det också. Bara för att inte sätta en för hög kravprofil på vad jag klarar av gentemot kollegor.
Ja, men precis.
Och det blir samma sak för grabben då.
Ja.
Hur fan hanterar man det?
Ja, jag vet inte. Jag trodde att man hade kommit längre i skolväsendet än man hade gjort genom det.
Den här
35
med
åren sedan du var liten liksom.
Det här med skolans lika behandlings, det är ju lika dumt som den här Dagmar-reformen.
Ja.
Ungar är inte lika.
Nej, nej.
Skolans uppgift är inte att förbereda ungarna för skolan. Skolans uppgift är att förbereda ungarna för livet.
Ja.
Och jag har inte tagit mig dit jag är idag tack vare den svenska grundskolan, utan trots den svenska grundskolan.
Mm.
Och det är ju åt skogen.
Ja, nu ska jag lyfta lite fördomar igen då.
Och do it.
Du är ju född i en annan värld.
Ja.
Dina föräldrar faktiskt hade lite krav på dig och du skulle kunna göra vissa saker. Generellt sett så tycker jag att det är så att dagens föräldrar förväntar sig att skolan ska göra allting. Utom att de får tillrättavisa deras barn. För då filmar de jäkla ungarna det med telefon och så visar de föräldrarna och så kommer föräldrarna och så skäller de ut lärarna. Det är liksom ingen som säger nu sätter du dig ner och kniper igen. För det går inte. Alltså det som tidigare var en gammaldags uppfostran. Jag säger inte att det är det som är problemet när det gäller ADHD. Att man är ouppfostrad. Men det är faktiskt en del av det att lära sig rutiner, strukturer och göra det man blir tillsagd. Sitt ner. Om du bara, nu sitter du ner en minut. För man måste ju lära sig allting gradvis. Man kan inte förvänta sig att man ska komma till skolan eller förskolan och kunna allting. Utan man måste lära sig lite i taget. Och där har faktiskt föräldrarna en väldigt stor del i det hela som jag tycker att den har försvunnit. Alltså jag har ju inga barn nu. Och sen har jag tvingat mina barn då och vara lika fyrkantiga som jag är liksom. Du gör som jag säger, punkt. Men annars tycker jag att det är lite slött. Ja, men de vill ju göra det. Jag kan väl inte säga till Fanny vad hon får säga i skolan. Jo, det kan du.
Mm, det måste du.
Om din unge kallar de andra för hora i skolan, då är det ditt ansvar, inte skolans. Men jag kan ju inte göra någonting åt det, nej.
Och då är det så att det är inte så att mänskligheten har förändrats över de senaste 30 åren. Evolution är ju en ganska långsam process. Nej. Vi har ju samma hjärna som för 100 000. Så samhället har förändrats.
Ja.
För när jag gick på högstadiet, utan att stigmatisera de som är där nu. Hemmasittare.
Mm.
Det existerade ju inte.
Nej. Nej, vad skulle man var ju sjuk någon gång. Vad skulle man göra hemma? Det fanns ingen, och jag är ju så gammal så vi hade ju inte ens en dator. Det var inte ens tv på dagarna. Man fick läsa en bok. Ja. Gud vad böcker jag har läst, utan att vara sjuk också i och för sig. Men man hade ju ingenting att göra, och inte fick man gå ut efter skolan.
Men då är det ju att det finns dopamin lättillgängligt nu som gör att det finns roligare saker än skolan på dagarna.
Ja.
Vad gör vi åt det då?
Ja. Jag säger som jag aldrig skulle säga hela mitt liv. Det var bättre förr. Jag vet inte.
Det behöver inte varit bättre förr, men det är sämre nu.
Ja, så kan det vara. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det här är ju ett samhällsproblem. Det är ju inte bara i Sverige.
Men vi hamnar ju återigen där. Där vi var först med regionerna och staten.
Mm, mm.
Alltså det är ju ingen slump att det är kö till engelska skolan som har disciplin och struktur som säljargument.
Nu, jag vill inte prata om engelska skolan för att kommer jag att bli stämd. Så det håller jag tyst om.
Vi går vidare och säger att det finns det finns andra, vi kör public service, det finns andra friskolor som har...
Ja, det finns friskolor som har struktur och... Ja, det gör det.
Men då är frågan så här, hur kan inte grundskolan ha struktur som liksom säljargument?
Ja, det är konstigt, men det är ju också så att för att försvara grundskolan så har ju de är ju tvungna att ta de elever som bor där, punkt slut. Det är inte en friskola, kan sätta tak.
Ja.
De får ju inte längre välja, för det fick de göra förut. Men de kan sätta tak för många elever de tar.
Mm.
Det kan inte en vanlig skola. Och det måste alla liksom vara med. Jag tror ju också att de här friskolorna kräver en större del föräldradeltagande, vilket inte heller de.
Jag tror att det sköter sig automatiskt. Vi har ju satt äldsta dottern i en friskola nu.
Ja.
Och man märker ju på föräldrarna, på första föräldramötet, att det här är folk som har valt det här.
Mm.
Som vill det här.
Mm.
Och det blir det, alltså bara den... Alltså, det är inte en jättemycket högre engagemangsnivå.
Hey.
Men tänk då säg att det är 5% högre.
Mm.
Tänk dig de 5% aggregerat över en uppväxt innan ungen är ute ur gymnasiet.
Mm.
Det är ju, ja, det blir ju skillnad.
Nu ska jag också lyfta ett varnande finger för det där, därför att min erfarenhet är också den att många föräldrar som har barn som misslyckas i den kommunala skolan, alltså barn som har svårigheter av olika slag, väljer då att flytta över dem till en friskola. Vilket gör att friskolorna ofta har barn med större andel barn med svårigheter.
Ja, men då har ju de också tvingat sina föräldrar att ta en mer aktiv roll.
Ja, nej, men alla föräldrar gör inte det.
Nej.
Ändå. Men jag vet att förut så var det så. Det måste vara 20 år sedan. Jag är ju så himla gammal. Då flyttar man gärna runt sina barn mellan olika friskolor. Alltså jag har ju bott i Norrtälje så länge. Där finns det lite friskolor runt omkring. Och där flyttar man gärna runt sina barn i olika friskolor.
Ja, det är heller inte bra. Men det går, alltså, i läroplanen så står det att skolan ska ha en kompensatorisk funktion.
Mm.
Det vill säga att den ska göra att alla ungar kan ha samma möjligheter, vilket det låter jättebra ideologiskt. Jag tror inte det är applicerbart på verkligheten. Men det står också att det ska vara en lika behandling. De två tar ju ut varandra. De går inte att kombinera.
Mm. Nej. Sen vet jag att jag är lite kluven till det här med skolplikt i Sverige. För i Finland.
Ja, ju... jättedum idé.
Jag kastar mig mellan länder fram och tillbaka. För de har ju lärplikt.
Finland är ju som Sverige fast för vuxna.
Ja, men det är Norge också i så fall när det gäller skola.
Norge är grannen som vann på Triss. Jävla olja.
Ja, de har bättre skola. Men, och Finland också.
De skiter ju pengar. Det är klart de har bättre skola.
Ja, men alltså min idé det är ju... Nej, jag tror inte de har pengar att göra. För de spar ju sina pengar i oljefonder. Jag tycker att vi ska anfalla Norge. Och när vi kommer till gränsen, då ger vi oss. Så blir vi norrmän allihop.
Ja, jag är med. Och jag är inte den som är jättesugen på att ge mig.
Nej, inte jag heller. Nej du, innan jag ger mig då ska det mycket till. Men
då ska vi säga att du har haft verksamhet både på Åland och i Norge.
Nej, inte på Åland. Jag har familj på Åland.
Ja, det är verksamhet i ditt fall.
Ja, det är verksamhet. Men jag har jobbat i Norge.
Jag känner
många
din familj.
Ja, jag vet.
Ja. Och jag tycker väldigt mycket om dem. Hej Jenny!
Ja. Du vet, på tal om det, vet du när det var första gången du och jag sågs?
Nej.
Det var i Globen hösten 2002.
Vad arg.
För då, Alicia fyller ju 19 snart och då väntar Jenny och Alicia. Och då var vi på hockey, jag och Mikael och Jenny. Och då stod det en ung jävel högt upp under taket i Globen på ett räcke. Så jag var tvungen att säga till, men för helvete, gå ner. Men det hade du inte en tanke på.
Nej.
De andra höll i dig.
Ja. Och jag tror ju att jag är gjord av sten också. Så hade jag ramlat ner hade det varit... Jag ramlade för övrigt ner ur ett träd igår som jag var och sågade i och har jätteont idag.
Ja.
Men jag är fortfarande gjord av sten tror jag. Men det är jag inte. Du, vi får släktforska åt dig en annan dag.
Ja, precis.
Var var vi någonstans? Jo, skolan i Finland.
Ja.
Eller Finland har inte skolplikt. De har lärplikt.
Ja.
Berätta.
Ja, men alltså det betyder att klarar man av att lära sig det som kravet enligt läroplanen är utan att gå till skolan så behöver man inte gå till skolan. Vilket öppnar för olika former av hemundervisning. Man kan ha friskolor som sköter det fast inte lika lång tid. Är man duktigare än de andra så kan man gå ut skolan tidigare. Det finns också så att om man nu inte klarar av att fylla kraven så är man ju tvungen att gå till skolan, punkt slut. Så är det också. För då tar socialtjänsten över ansvar om man inte klarar. För man får tentera av sin kunskap på något vis. Jag är väldigt dåligt insatt i det här. Utan det är bara det jag har läst lite ytligt. Men jag tycker att tanken låter väldigt bra.
Mm. Jag skulle vilja digitalisera jättemycket i den svenska skolan. Framförallt proven så att alla ungar gör samma prov så att vi blir av med betygsinflationen. För där vet vi att friskolorna gödslar betygen för att få dit ungar.
Så gör de.
Och om man då hade standardprov på alla ämnen så hade inte det blivit ett problem.
Nej, och det är så, alltså, det märks inte bara friskolor. Generellt sett, är man ett snällt barn i skolan också så får man också gärna lite plus på betygen. För jag har utrett massor med barn, alltså, jag vet inte hur många utredningar, jag har säkert gjort 1000 utredningar, både barn och vuxna. Ja, men 700-800 i alla fall. Och du har ingen aning om hur många barn det är som är snälla, tysta och sitter still. Som får ett ganska bra betyg och som lärarna tycker är så duktig och kan så mycket. Så kommer man dit och så gör man ett sånt här standardiserat test. För psykologtest är ganska standardiserade. Och så visar det sig att nej, det här är nog ingen som är på särskolenivå. Nej, det kan de inte tro. För han kan ju faktiskt knyta skorna själv. Nej, men alltså allvarligt talat, han är så snäll och han gör ju det och bla bla bla. Det är klart att han inte är på särskolenivå eller hon. Jo.
Ja, för bristen på kravställning från skolan är inte snällhet. Det är dumhet.
Ja, men om man anpassar in absurdum både hemma och i skolan liksom.
Jo, för grejen är att om inte dina föräldrar eller din skola ställer krav på dig så kommer verkligheten göra det. Och i mitt fall så drabbade verkligheten mig hårt i form av poliser och rättssystem.
Mm.
Som jag vet inte, det är inte skolans eller föräldrarnas misslyckande när det gäller mig. Men alltså det vart ett så här aha-upplevelse. Jaha, de här jävlarna skojar inte. Hit vill jag inte igen. Och det har inte bara att göra med att tingsrätten ligger i Mora.
Nej. Det finns fler tingsrätter om vi nu ska vara lite public service.
Ja, men det är...
Än i Mora, ja.
Ja, nej. Nej, men förstår du att ja, verkligheten kommer inte anpassa sig. Och tror man det man gör nu med barnen, om man skulle applicera det på simskolan istället och säga att så, men nu är ni 11 år gamla och ska börja högstadiet. Och då ska alla simma. Så nu slänger vi er på djupa, för det står i läroplanen. Mm. Mm. Så ingen skulle ju göra det.
Nej.
Men så gör man med ungarna nu. Nu ska du upp på gymnasiet. Ja, men jag kan för fan inte läsa.
Nej,
du är så gammal så du ska kunna läsa. Det har vi bestämt. Mm. Och att ingen varnar på det då. Alltså det borde ringa så många varningsklockor. Då är det bra att ha ett rigidt digitalt system som kontrollerar både läsförståelse och förmåga att skriva. Och de systemen är inte svåra att bygga.
Ja, men
nej, kör du.
Nej.
Jo, jag vill återkoppla till det du sa om snälla elever. Jag har ju jättesvårt att relatera till det. För jag ifrågasatte ju allt från liksom årskurs 3 och uppåt. Och bara, nej men det går inte att dela 10 med 3. Jo, det går visst fröken. Du har bara fel talbas. Gå ut, Emil. Mm. Alltså, ja. Om du har en unge som är 9 år gammal och börjar prata talbas med dig och förklara för klassen att det finns olika stora oändligheter, då ska du ge den ungen en annan mattebok, inte stigmatisera den.
Ja, men eller hur?
Du tappar lite tråd, var vi någonstans? Vi var på... att verkligheten kommer i kapp.
Ja, precis.
Och just det, att man ska digitalisera så mycket det går. För jag var ju en elev som ifrågasatte allt, vilket jag är 100% säker påverkade mina betyg.
Mm.
För jag var inte dum i huvudet. Alltså jag har ju IG i svenska från, det hette ju 1-2 då på högstadiet och IG på gymnasiet.
Ja.
Likförbannat hade jag med en text som exempel på niornas nationella prov för 3 år sedan.
Mm.
Då är det ju, det kan inte varit mig det var fel på då.
Nej.
Och om man då kör både uppsatsskrivning och proven i svenska på en padda eller dator. Där, alltså många av frågorna går ju att göra multiple choice på bara för att kolla att man förstår. Om man kör 3 olika frågor, alltså man gör ju frågan, nu blir det statistiken, men man gör ju frågan på 3 olika ställen av 100. Men ställt på olika sätt så att man ser att men nu kunskapen på det här finns. Mm. Det fixar datorn automatiskt.
Mm.
Andra hälften, den kör du fritext på.
Mm.
Du blir av med hela handstilsproblematiken. Alltså jag har handstil för att bli doktor. Du blir av med lärarens bias mot eleven.
Mm.
Om du skickar iväg det på rättning. Och så görs rättningen av 3 av varandra oberoende lärarstudenter som bara rättar den frågan på alla ungars prov.
Mm.
Så ger de 3 lärarstudenterna ett betyg och så gör man sån konståkning att är det någonting som avviker så tar man bort det högsta och lägsta och så tar man ett medelvärde.
Mm.
Det skulle lösa 2 problem. Mm. Det skulle göra att du får en standardbetygssättning över över hela landet. Du skulle kunna ha såna diagnostiska prov i slutet av varje vecka för att se så att alla ungar är med. Du får varningssignaler om någon börjar sacka efter. Mm. Du får en gamification som gör att framförallt ungar på min del av spektrumet skulle tycka att det är roligt att tävla.
Mm. Mm.
Och du blir av med lärarbiasen gentemot stökiga och ifrågasättande elever. Plus att lärare slipper sitta och rätta prov och kan fokusera på att vara lärare.
Mm.
Bra, då är vi överens.
Ja, det är vi helt överens om. Mm.
Och då kan du också, alltså om någon elev är hemma och är sjuk, men då får du en inloggning hemma. Du ska göra det här den här veckan.
Mm.
Det är det vi andra gör. Du får en översikt på schemat som är jättebra för mig. Alltså jag jobbar ju med schema och bilder idag, fast jag är 40. Jag gör det med ungarna också. Mm. Så de är så här, fram tills att klockan är det, då ska vi göra det här och sen ska vi göra det här.
Mm.
Det blir mycket lättare att ta sig igenom dem.
Ja. Det gör jag också. Jag kör också med såna här delar utav dagen liksom.
Ja, nu vart det en rant här. Men det blir ibland, för det får jag, för det är min podd. Vi har pratat om utredningar. Berätta hur en sån går till. Nu är det din tur att ranta, för det här vet jag så jag får inte lyssna.
Ja, nej men det är väl så här då. Att det kommer ju en remiss av någon som misstänker att det här är en person som behöver en utredning. Det kan vara barn eller vuxen. Och nu ser de lite annorlunda ut om man är barn eller om man är vuxen. Är man barn så... så behövs det i alla fall ingen läkarundersökning, för då går man ju hos skolläkare som ser om det är något fel. Men det gör också att man behöver följa upp mer med skolan. Man kanske till och med gör observationer i skolan, vilket inte alltid ger någonting. Eftersom man nu har en lärare som träffar ungen varje dag, så ska man själv sitta där en och en halv timme, så ser man ju inte så mycket. Men man ser, man har i alla fall sett barnet liksom, innan man träffar dem. Sen handlar det om att ta en anamnes, som jag sa då. Det handlar om bakgrundsinformation. Vem var den här ungen? Var det några komplikationer vid födseln? Hur har uppväxten varit? Är det någonting som har varit avvikande? Är det någonting som har varit mer än normalt? Och ju äldre man blir, det svårare är ju det här att få fram. Liksom. Utan det får man gå lite mer på de som minns. För man får hoppas att det finns någon som minns hur de var när de var små också. Annars får man helt enkelt lita på det de säger. Om man nu gör det. Det är en bedömning från fall till fall. Sen träffar man barn. Och för fram till nu när det gäller barnutredningar så har man bara träffat föräldrar och personer runt omkring. Och sen så träffar man barnet och kanske gör några tester. Framförallt så kollar man begåvningsnivån på barn, så att man vet att de har en förutsättning för att hänga med. För om de inte har det, då är man ute på fel väg liksom. Då ställer man för höga krav och då måste man sänka kraven på ett annat sätt. Sen sammanställer man det där. Man kanske pratar med en kollega eller två. Ibland tar man som sagt till en doktor. Ibland behöver man en arbetsterapeut eller en sjukgymnast, och då tar man in dem. Och sen munnar det där ut i diagnos eller inte diagnos då. För att det finns ju också någonting som heter livet.
Mm, jag har hört talas om det.
Som gör att man ibland inte mår så bra. Och då är det inte alltid ADHD eller autism, vilket folk tror. Jag tror att det var en kollega till mig som heter Martin Lardén, tror jag det var, som var på TV för, det måste vara ett halvår sedan nu, och pratade om det här med det ökande depressions- och ångestproblemen hos tonåringar. Han sa, nej, men det finns det ju forskning på. Det finns ingen mer depression och ångest hos tonåringar nu än förut, för det här är livet. Alltså, livet är ett helvete. Det går upp och det går ner. Alla dagar är inte rosenröda. Man har svackor, man mår inte bra och man får ta sig upp utan att man för den delen är deprimerad. Och så är det i vuxen ålder också.
Jag gillar ju han Jordan B. Peterson, vet du. Vi har ju pratat om han några gånger. Mm. Han säger ju så här, livet är lidande. Du måste bara se till att det är värt att lida.
Ja.
Och det tycker det är ganska smart sagt, måste jag säga. Att se till alltså forma ditt liv efter hur du vill ha det. Och se till att de saker du lider för ger utdelning på andra sidan.
Ja, och utan att förringa någonting nu då i vuxen ålder. Man kan både ha utbrändhet, man kan ha sociala problem som ger både ångest, oro, depression och så vidare. Men det är inte säkert alltid att det är ADHD eller att det är autism. Och man säger, ja men det här kom för inte alls länge sedan. Ja, då är det garanterat inte autism eller ADHD. Och det är de som blir så förbannade, som verkligen söker en lösning på det här måste vara mitt problem, och så kommer de tillbaka till någon annan och ska ha en diagnos i alla fall, och sen får de det så småningom, för då har de lärt sig vilka frågor man ställer, och så har de instruerat sina anhöriga och säger att jäklar om du inte säger så här nu, och så får de en diagnos och så får de sina mediciner, och många gånger mår de bättre av det, men det är ju liksom inte det tillför, utan man får ju istället,
men är det så farligt om de mår bättre? Kör då.
Ja, men man har ju fortfarande inte löst problem, Emil. Om du mår dåligt, om man mår skitdåligt för att man har en gubbe hemma som är taskig och super och spyr ner överallt och slåss, eller om det är fruntimmer som är helt bedrövlig som man bor tillsammans med, så löser man ju inte det genom att medicinera sig själv. Man måste göra någonting åt situationen.
Ja, jag håller med. Ja.
Nu lät jag lite sådär mästrande igen. För att
det gillar jag.
Ibland kan man ju faktiskt behöva ta till medicinering för att få orken. Men då är det ju inte ADHD-medicin man ska ha. Utan då ska man ju äta något antidepressivt eller så vidare. Man måste se till så att man hamnar så rätt som möjligt om man ska medicinera. Jag är inte negativ till medicinering. Absolut inte. Men jag är negativ till den där kvickfixen. Mm. Man måste ha ett liv liksom.
Nej, men så är det, quick fix är ju sällan bra. Alltså det är att hitta enkla, snabba lösningar på komplicerade problem, det får dumma människor hålla på med.
Mm.
om jag ska raljera lite. Sen är det inte, sen är det inget fel på dumma människor, de har bara otur.
Mm.
Det pågår en debatt i Sverige och över världen om en överdiagnostisering av ADHD. Är det de som tjatar till sig som är lejonparten där, eller beror det på något annat?
Ja, både och. Både och.
Det var ett tydligt svar.
Jag tror att det är en överdiagnostisering, eller rättare sagt, jag vet att det är en överdiagnostisering, och det är mycket av det här tjatet och de här beställningsdiagnoserna, att folk ja, man får, alltså, det kommer någon och vill ha en diagnos, då får de en diagnos. Dels man betalt och dels behöver man inte bli anmäld när de får diagnosen. Men det är också så att vi har blivit bättre på att hitta de här symptomen och ställa diagnoserna. Samhället har förändrats någonting fruktansvärt, vilket gör att de här svårigheterna ökar och syns mycket mer än förut.
Och så är det sådana som jag som åker omkring och berättar för folk att de inte ska skämmas, vilket kanske också gör att folk...
Ja, precis, det också. Det är, precis. Och sen är det som sagt folk som gärna vill att det, just det här som jag har, det ska vara ADHD, för att det är mycket rumsrenare än att vara deprimerad och ångest. Ja, men jag har en liten släng ADHD. Nej, det har du inte. Du har ADHD eller så har du det inte.
Mm. Du kan också vara idiot.
Ja, men det hade Jenny Klevbom sagt till någon som ringde och ställde dumma frågor en gång om någon som slog andra barn och betedde sig illa. Och de ringde anonymt, jag tror att det var från Sverigedemokraterna som ringde och frågade. Och berättade inte vilka de var, och då var det en unge som sparkade de andra och slog och pinkade på dem, om man hade någon diagnos, om det var ADHD eller autism eller vad det var. Ja, det kan det väl vara, så igen. Eller också är det bara en vanlig idiot. Och det blev det ett jävla liv.
Mm.
Så att det får man inte säga.
Jo, får man.
Ja.
Här får man det.
Ja.
Vi har pratat mycket om pojkar nu. För det är ju en tydlig överrepresentation bland både utredda och diagnostiserade. Vad beror det på?
Ja, det beror ju på att pojkar alltid har synts mest. Pojkar är oftast livligare och mer orädda och så vidare. Men flickor gärna blir de här tapetblommorna. Eller ofta i alla fall, som sitter och varken syns eller hörs. Och kanske hankar sig fram i skolan med nätt och jämnt godkända betyg, fast de egentligen är ganska begåvade, och för att de inte kan koncentrera sig och vara uppmärksamma och få lägga ner massa mer energi än de skulle behöva för att komma igenom skolan. Men som sagt, tysta och snälla och kanske lite blyga. Och...
De märks inte, alltså pojkarna blir mer utåtagerande.
Och de har ofta andra symptom då, då. Och generellt sett så är jag också tjejer av... Jo, man, i din podd får man säga det. Är tjejer mer socialt begåvade, intuitivt. Än vad killar där. Killar får träna lite hårdare på att lära sig det här finliret, liksom, och läsa av ansiktsuttryck. Och...
Men det är, jag jobbar på det.
Ja, men det är på gruppnivå, inte på individnivå. För jag har ju heller aldrig haft det där. För jag säger också, men vad fan, sitt inte där och sura. Gå vidare.
Men det där är intressant också. För i hela den här könsskillnadsgrejen så... glömmer folk bort att vi pratar på gruppnivå. Det kommer alltid någon som har sagt, nej, men jag har en tjejkompis och hon är starkare än två killkompisar.
Ja, ja.
Det är inget konstigt. Men nej, det är ju i extremerna som det är det intressanta.
Ja. Ja.
Alltså, så här, om du tar en nu är det återigen, nu är tillbaks på Jordans talepunkter här, men om du tar random tjej, random kille på högstadiet och gissar vem av dem som är mest aggressiva, så är det 60-40 på killar. Så 6 av 10 är mer aggressiva än genomsnittet.
Jag trodde det var mer, ja.
Ja, men det är så. Men däremot plockar du ut de 100 mest aggressiva i en befolkningsgrupp, då är alla killar. Och det är helt ofelbart. Det finns ingen forskning eller litteratur som motsäger det här.
Nej.
Så det vi pratar om nu är på gruppnivå.
Ja, precis. Det är på gruppnivå.
Jag vill bara förtydliga det. Och som du säger, killar är ju på gruppnivå oftast generellt stökigare, starkare och större. Och det är klart att om det då är glapp i styrstången, eller vad vi ska kalla det, att det får ju större utslag i ett klassrum.
Ja, och triggar igång varann också på ett helt annat sätt eftersom de är stökiga. Är det någon som är stökig så är det ofta fler som är med.
Ja, men är det någonting i skillnaden, alltså fysiologiskt inne i huvudet på killar och tjejer som gör det här? Nej, eller vad beror det på?
Man kan inte se det här på något. Alltså på, nu är ändå på gruppnivå så tror jag att man kan möjligen se någon som helst liten skillnad om man gör en sån här fMRI, tror jag de heter, funktionell magnetröntgen där man får liksom titta på bilder eller vad. Jag tror att det är den. Man kan se att det finns någon liten, kanske liten skillnad, men det är ju ingenting som man på något vis kan använda till någonting. Nej. Inte än. Men det forskas ju hela tiden. Det är lika som det här med signalsubstanser och ADHD och avvikelser i hjärnan där också. Nej, autism.
Mm. Men det här landar i, rent evolutionärt hamnar jag i tankesättet. Att ja. Om det här bara skulle vara negativt, då hade ju vi darwinistat ur oss ur genpoolen så länge, länge sedan.
Ja.
För nu har vi alltså, bara... Vi har pratat en timme och vi har bara snackat skit om ADHD, så nu får vi trycka på lite åt andra hållet.
Människor med ADHD, det är ju de som ofta är framåt och som hittar på saker och ting och gärna vill titta vad det är bakom nästa krök. Och när vi är i skogen och plockar lingon och säger, men jag går upp och tittar över krönet och säger, men min gubbe står kvar nere i diket och harvar. Liksom. Han är lite autistisk och tycker att det är tryggt och bra att vara på samma ställe. Och så har det nog varit. Alltså, de som har varit framåt och drivna och väl har sett sig omkring, de har ju vandrat väg och tittat och kommit tillbaka och sagt, ja fan, finns det mycket bättre dag längre fram, kom så går vi. Medan de andra har varit lite mer försiktiga och sagt, nej men vi stannar väl här. Och de som har varit riktigt autistiska, de har ju vägrat flyttas alls. För så är det ju också fortfarande, att man kan ju bli väldigt rigid och fastlåst om man är autistisk. Som också är bra, för att det är det som gör att man håller fast vid det man gör och inte slutar. Titta bara på Big Bang.
Mm.
Det är en fantastisk serie. Jag trodde länge att han faktiskt hade Aspergers syndrom, men han har ju inte det.
Alltså du pratar Big Bang Theory. Jag tror du tänkte
det.
På den.
Jag pratar Big Bang Theory.
Sheldon Cooper.
Jag var helt säker på att de hade hittat en skådespelare med Asperger som var så himla bra. Men han är så himla bra och han har inte Asperger. Han har alla de här små detaljerna.
Där har du det här, om vi går tillbaka till episoderna och pratar om John Cleese. Ja. Jag tror inte att Big Bang Theory skulle kunna lanseras som ny serie idag. Någon hade blivit kränkt och stängt ner den.
Ja, kanske.
Jo, men så här, tror du
ja,
att...
Ja, men folk blir kränkta av allt. Så att
ja.
Ja.
Men tror du att Monty Python skulle kunna ha funnits idag?
Nej.
Tror du att Yrrol eller Lorry skulle kunna funnits idag?
Eller Fawlty Towers.
Ja. Det var ju det som fick John Cleese att gå i spinnet. De tog ju bort ett avsnitt för att han majoren sa något rasistiskt. Vilket ju är att folk inte förstår skillnaden på subjekt och objekt när det gäller humor.
Ja, visst. Var det där?
Folk tycker att båda filmen är rasistisk. Ja. Ja, då har du inte fattat någonting.
Nej.
Jag vill åter köra en callback till det här du sa om det sociala spelet och att man inte riktigt fattar.
Ja.
Jag har ju börjat att fatta, kanske de senaste 10 åren. Men jag har också börjat att hacka det. Att jag låtsas att jag inte förstår för att se vad som händer.
Ja, just det.
Det är ganska roligt.
Ja.
Jag har en kompis som alltid ser till, på ett först, han är högt utbildad och svinrik säljare. När han går på första säljarmötet med ledningsgrupper i multinationella miljardföretag, då ser han alltid till att få en såsfläck på kinden för att se vem som säger åt han. För då vet han vem som är den informella ledaren.
Ja.
Det är fullkomligt genialiskt.
Ja.
Känner du igen någonting av det där?
Nej, men det låter ju väldigt klokt liksom.
Alltså du som psykolog, jag får ju för mig att du kan se rakt igenom de flesta människor.
Nej, tvärtom. Jag tror alla människor har gått. Till motsatsen är bevisat. Jag är så jävla dum så kan jag tro hur mycket smällar jag har gått på. För jag tror att alla människor är snälla. Det är de inte. Lär dig det, Emil. Det är de inte. De kör till och med förbi i speedway. Det är ingenting att lita på.
Hur är du på att hantera härskartekniken när du utsätts för det?
Nej, jag skiter i dem, ja.
Ja, visst är det roligt?
Ja, för jag låtsas som jag inte förstår dem alls.
Nej, det är precis. Du gör precis samma sak som jag nyss beskrev.
Ja, absolut.
Vi ska avsluta med att prata medicin.
Ja.
Du har ju sagt åt mig att jag ska äta medicin.
Ja.
Varför ska jag det?
Ja, nu har jag sagt så här att jag tycker att alla människor som har en ADHD-diagnos i alla fall ska prova att medicinera. Under förutsättning att man har problemet av sin ADHD, och det är ju förutsättningarna för att få diagnosen.
Mm.
Så tycker jag att man ska prova för att se om det hjälper. För att livet kan bli mycket lättare. Och framförallt så tycker jag det när det gäller barn. Som han den lilla stackaren jag pratade om som står still bara för att han inte flyttar fötterna till exempel.
Mm.
Som har en inre oro som inte är utav denna världen. Som ligger på rygg under soffbordet och lyfter soffbordet med händer och fötter för att kunna se på TV på kvällarna. För annars kan han inte vara still liksom. Då tycker jag att då, man ska få prova. Få se om det hjälper. Det är inte säkert det hjälper. Men man ska prova så att man kan säga nej, men det här väljer jag bort.
Mm.
Så. Ja, det gäller verktabletter. Det gäller allting. Men jag tycker har man ont så ska man i alla fall prova att ta en verktablett.
Jag fick en verktablett mot ett ryggskott en gång som jag upplevde hjälpte mot oron. Alltså det dämpade koncentrationssvårigheterna. Så den tog jag någon gång när jag skulle fakturera på förra jobbet. Och det funkar jättebra. Då kunde jag fokusera i varje fall fram till lunch på riktigt tråkiga saker, vilket ju, det är det som är problemet. Fokusera på roliga saker är inga problem. Jag kan spela dator hur länge som helst. Däremot fick jag ont i ryggen igen. Vänta nu, jag fick ont i ryggen igen här på nuvarande jobbet. Som inte var anpassat. För nuvarande jobbet så har jag en del löpande bandgrejer på förmiddagarna. När vi sorterar paket. Vilket är pisstråkigt. Det har jag lärt min kropp att göra på autopilot. Jag sätter på mig hörlurar när jag lyssnar på en podd eller musik, oftast podd, och så sorterar kroppen paketen. När jag hade tagit ryggskottsmedicinen, då var jag tvungen att läsa alla namn på alla paket, vilket gjorde att den där sorteringen som i vanliga fall går på autopilot kändes som det tog en vecka. Så det är jag aldrig om. Så jag är lite rädd för medicinen, men jag ska prova. Men det var inte helt lätt att få tag på. Jag har ju blivit bollad mellan tre olika instanser nu och ingen vill.
Det är ju det jag säger. Det finns ju ingen behandling efteråt.
Nej,
man har blivit utredd.
Du skrev i min utredning att Emil har lyckats hantera en jätte... För jag har jättemycket ADHD, skrev du också. Kraftig. Men jag har lärt mig hantera den, för jag fick diagnosen någon gång runt 30. Och jag har hanterat den på olika sätt genom åren. Jag har hanterat den genom sprit. Det blir inte särskilt bra, för det är när det slår snett så kan det snarare förstärka bristen på impulskontroll. Och utfallet på 120 kilo arg full Emil kan bli dyrt. Nu hanterar jag den på tre sätt. Jag äter rätt, jag sover mycket och jag lyfter skrot. Och det funkar faktiskt jättebra.
Ja, och då tar det ju inte så mycket energi i vardagen kanske, men det är just det här också. Och framförallt när det gäller barn, att kunna hushålla med energin hela dagen.
Ja. Nej, det kan de ju inte. Alltså det är ju... Min sexåring kan säga när hon kommer hem, pappa, nu har jag varit i skolan hela dagen. Nu måste jag få sitta med paddan och ta det lugnt. Ja. Och en sexåring säger så, och bara, jaha, då får du det.
Ja. Ja, du vet, om de skulle sätta henne vid ett eget bord när hon skulle käka mellis. Nej, du får inte sitta med de andra för du är så bråkig.
Jag tänkte på den här läraren som var knivhuggen nyligen i Osby. Eller vad var det? Eslöv var det.
Ja.
Och när de skriver att så här, föräldrarna fick stå utanför och vänta på att få plocka ut sina barn.
Ja.
Hur tror du det hade gått då?
Oh, nej, det hade inte gått.
De hade fått skjuta mig.
Ja.
Så, tips. Ja. ställ inte mellan pappa Björn och ungarna, det är dumt.
Nej, precis, det är dumt. Fast mamma Björn brukar ju vara farligare, för pappa Björn är inte upp dem.
Ja, inte i det här fallet. Inte i det här fallet. Du, tack för att jag fick låna dig och för att vi lyckades få till ljudet och för att du är min vän.
Ja, detsamma. Tack för det, Emil. Tack för att du finns. Du piggar upp.
Ja, men det är det vi gör. Vi är kryddan i vanlisarnas liv. Varsågod. Ja, tacka oss sen. Ja.
Tacka oss sen.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.